Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkomna till den här podcasten som heter Mr. President. Och den handlar om Amerikas alla presidenter och vi har kommit till avsnitt nummer 32 faktiskt, och det är president nummer 31 som vi presenterar. Det är Herbert Hoover, intressant president som, ja, en riktig self-made man måste vi säga. Han var född 1874 och levde ända till 1964, vilket är remarkabelt i sig. Som vanligt har vi med oss vår expert från Åbo Akademi, dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, hej. Tack ska jag väl säga.
Ja, precis. Och vi är ju inne i en svacka nu med presidenter här. Vi har kommit efter den här spännande TR som var riktig höjdare. Så har det varit lite si och så med kvaliteten på presidenter. Och vi hade just Coolidge, en president som jag aldrig hade hört talas om, som vi pratade om förra gången, som ändå var på något sätt lite... Ja, det fanns en del anekdoter kring honom och så vidare. Och det vi pratade om då, det var ju att han var rätt passiv. Och frågan var ju då, satt han stilla i båten för att allt gick bra och det var det bästa han kunde göra, eller var han för passiv? Det är det vi diskuterar hit och dit. Just ledarskapets natur så att säga. Och ja, men och vi kom väl inte fram till något annat än att det är svårt att sia i framtiden, eller hur ska vi säga?
Ja, det kan man väl säga, för att det som hände var ju att så länge han var president så gick ju ekonomin bra, så han tyckte väl att det var enklast att, ja, vad var det du sa, sitta stilla i båten. Men sedan ja, typ lite mer än ett halvår efter att han lämnade presidentposten så rämnar ju hela ekonomin med den här Wall Street-kraschen och sånt. Och då kan man ju då diskutera att om man ska välja att ha en president som syndabock, att var det den nya presidenten Herbert Hoover som ska lastas för det då, eller kunde Coolidge ha gjort någonting, och det där går väl åsikterna isär helt enkelt.
Nej, men någonstans är det ju samhället som stort riskmedvetenheten över aktier och affärer, att det går upp och ner, sånt som vi, jag tycker idag inte för att jag vet om vi är jättemycket bättre på att hantera det efter 2008-krisen som var senaste stora grejen. På det viset så vet jag inte om vi är bättre, men man är väl mer medveten om det på grund av alla de här kriserna som har varit sedan den stora kraschen, att just att vad det finns för risker, menar jag, att det går inte bara uppåt helt enkelt.
Jo, men alltså USA hade ju ändå haft stora ekonomiska kriser tidigare, men folk tenderar ju då att glömma, och så kanske man tror att de äldre generationerna överdriver och sånt, att den här 1893 så hade man haft en jättestor ekonomisk kris, men det är klart att det var ju mer än 30 år tillbaka i tiden, så att folk hade väl hunnit glömma det, och så hade man haft krig emellan och lite annat smått och gott, och så såg det ut som att ja, men det här går ju fint, nu går det uppåt, och nu har jag sparat lite pengar, så kanske jag kan köpa mig en T-Ford eller något annat trevligt och så vidare, så att optimismen flödar ganska ordentligt då. Och ja, sen så gick det på tok. Vissa han säljer sina aktier dagen före kraschen, och deras släktingar kan väl leva på de pengarna än idag kanske.
Ja. Det ökat välstånd i Amerika. Vi har sett den här utvecklingen och där landets problem liksom långt före 10 år också var ju stora bolags liksom monopolsituation och sådana här så att säga välfärdsstatsproblem på ett vis. Och sen då ja, den socialistiska rörelsen som också gav avtryck i USA här har vi pratat om i något tidigare val där han, vad heter han nu som ställde upp där
Eugene Debs.
Ja, precis. En märkvärdig deltagare i de här presidentvalen. Sen, men jag menar, det gör ju också att allmänheten kunde delta på aktiemarknaden på ett helt nytt sätt. Det vill säga, risken blev ju jättestor för dem. Ja, och så förstås många arbetslösa. Men det var ju... just det här satsa på aktier var ju ändå, som du sa förra gången, lite mer allmän varmansgrej nu börjar det bli.
Ja, mer än tidigare. Att det är klart att idag så, jag tänkte säga, var och varannan har någon form av fonder som man sparar i eller något sånt. Så utbrett var det ju inte ännu på 20-talet, men det blev ändå vanligare att andra än överklassarna fick få sig att köpa aktier. Men det tokiga var ju att man, bankerna lånade ut pengar med aktierna som säkerhet. Mm. Det är ju lite... Man ska kanske inte köpa aktier på lånade pengar, för att lånade pengar ska betalas tillbaka helt enkelt.
Ja, visst. Nej, men det visar ju vilken övertro på aktier och företags uppgång som framgång som man hade vid den här tiden. Alltså, det var riktigt spännande, intressant. Men okej, vi är då framme vid dagens president som sagt är Herbert Hoover. Och det är ett namn som vi återkommer till som har givit avtryck på många sätt. Men han är inte jättekänd för oss, men han är kanske, som jag förstår, du beskriver honom så lite mer lyckad både före och efter han var president. Men han var en self-made man. Hur kan man beskriva honom som en self-made man? Vad är det som ligger bakom det?
Alltså, han hade ju en ganska enkel bakgrund. Det är ju frågan någon sån här som hade det här, han föddes med silversked i munnen och sånt, för att hans... Han var ganska liten då hans pappa och mamma dog, men i och för sig det ordnade sig med att en av hans morbröder tog hand om honom. Och sedan då det här Stanford University, som jag är ganska känd, så då det grundades, så hörde Hoover faktiskt till den där första årskullen, så han fick ju chans att studera, och han intresserade sig för geologi och gjorde sig helt enkelt en förmögenhet inom gruvindustrin. Ah, så det gick som på räls nu, kan man säga. Jag har väldigt mycket sån här händelserika saker i och med att han rörde sig i världen ganska mycket. Bland annat så, om någon av ni som hör på det här känner till det här boxarupproret i Kina år 1900, det vill säga då det var en sån här, ska vi kalla det, nationaliströrelse som riktade sig mot utlänningar och ville ha bort allt utländskt inflytande i Kina. Så då bodde han i Kina tillsammans med sin fru helt enkelt, så det var ju ganska... Det blev kanske lite onödigt spännande. Och hur länge de hade bott i Kina vet jag inte, men de måste ha bott en rätt lång tid nog. Det är enkelt att kolla naturligtvis, men det behöver vi bry oss om. Men att han och hans fru, så det sägs att de ibland talar kinesiska sinsemellan, ifall de, alltså då de satt i Vita huset och det kunde vara något ärende som de tyckte att tjänstefolket inte skulle ta del av, så kunde de byta till kinesiska. Eller så var det bara helt enkelt så att de ville hindra att deras kunskaper i kinesiska inte skulle rosta bort helt. Eller så är det en skröna, det kan vi ju inte heller veta. Men att det är ju klart det att språkkunskaper som inte används så rostar sönder ganska fort. Om folk skulle höra mig tala tyska, så skulle man inte tro att jag var hyfsat duktig på det när jag gick i skolan, men om man inte har övat sig, så ja, du kan inte tänka dig själv.
Ja, precis. Ja, då är det någonting som förenar oss förutom intresset för historia, att vi var bra på tyska i skolan. Men jag hade dessutom en finlandssvensk tyska lärare som hette Irma Larsson. Som var nära pensionsåldern, men som var väldigt nitisk och bra, positiv. Men man måste ha disciplin när man läser tyska, så hon var välgörande för oss. Jag tror hon kom från södra Finland, jag är osäker.
Men i alla fall... vi hade också en som var ganska, hur ska vi säga, tysk till sin framtoning.
Det är väl lätt hänt att de hamnade där.
Ja, det kan
mentaliteten hända. Och språket går ihop. Men i alla fall, inte Tyskland skulle du prata om, men Herbert Hoover ändå. Jag menar, bara det att han lever till 90 år, men det kommer vi tillbaka till. Men 90 år gammal, det är få presidenter som har nått en så hög ålder.
Eller hur? Ja, det är en handfull som har levt längre. Att den mest extrema är då Jimmy Carter, som... Då vi nu spelar in det här, så han vill leva.
Ja, precis. Nej, men och ju mer närmare vår tid så är det inte lika uppseendeväckande som vi brukar prata om. Adams som liksom blev så här gammal fast det var i början av 1800-talet, det var ju märkvärdigt, har vi alltid nämnt i den här serien. USA:s andra president. Men i alla fall, self-made man alltså. Och jag tycker att han, det är många spännande saker med Hoover faktiskt. Som han ändå, just det här att han är en entreprenör, verkligen förebilden för den här self-made man, som sagt, och amerikanska entreprenören. Det är egentligen det finaste som USA kan ha. Och dessutom, som de ofta brukar prata om entreprenörer, att man ska ge bort sin rikedom till välgörenhet och så här. Är det många entreprenörer som har liksom som och jag tror Bill Gates är ju ett exempel då i vår tid på en som tycks ha anammat det här. Men det gjorde han alltså, Hoover också. Han var ju väldigt aktiv i välgörenhet och fredsträvan och inblandade i sånt redan innan han var president, men också efter, eller hur? Så att...
Jo. Det kan väl ha att, nu är jag väldigt dåligt insatt i religion om sanningen ska fram, men att han var kväkare och liksom...
Vad betyder det? Ja?
Jag tror det är ju den här religiösa rörelsen från pacifister ungefär och uppfostrar den här andan och... Just det. Och det här, han väldigt mycket för välgörenhet och allt sånt. Så att den här lönen som han fick som president, så donerade han till välgörenhet. Men att det nu är en sak, det har kanske hade väl råd att göra, kan man väl tycka. Så där, utan att jag nu menar något cyniskt med det. Men att då som jag sa, så flyttar ju herr och fru Hoover omkring en del på grund av hans jobb inom gruvindustrin, och då första världskriget bröt ut, så då bodde de i London och då var ju USA inte involverat ännu. Kriget började 1914 och amerikanerna kom 1917, så att de var ju med bara på sluttampen, ska vi väl komma ihåg. Men att då fanns det ju en hel del amerikaner runt omkring i Europa. Säkert många var väl i just Storbritannien, antar jag, men att han då administrerade evakueringen av 120 000 amerikaner från Europa. Det kan ju inte ha varit någon okomplicerad uppgift. Jag menar, vi talar om en tid för mer än 100 år sedan och ett världskrig bryter ut. Att det är inte att du går in på Facebook och grundar Facebookgruppen, ni som vill fly bort från första världskriget direkt. Utan, jag menar, med de bristfälliga möjligheterna till kommunikation som stod till bud, så måste det vara en inte helt okomplicerad uppgift. Sedan så var det ju så att direkt kriget bröt ut, så då gick ju tyskarna via Belgien då de skulle attackera Frankrike, för att den här fransk-tyska gränsen var så pass befäst, helt enkelt. Och det där så gjorde då bland annat Storbritannien drogs in, för att de hade garanterat Belgiens säkerhet. Nu ska jag inte börja tala allt för mycket om första världskriget, för det är jag jätteintresserad av, nämligen. Så, men i vilket fall som helst, de kränkte Belgiens neutralitet, och eftersom nu Belgien då var neutralt, så fanns det ju då en god orsak att liksom samla in mat och medicin och förnödenheter då åt de här människorna som drabbades av den tyska invasionen. Och det var Hoover som var ordförande för den här kommissionen för bistånd i Belgien. Det var ju ganska lämpligt att det var en amerikan som skötte det, att det skulle vara svårare för någon i ett krigförande land, vilket ju USA då ännu inte var, ska vi komma ihåg. Så att Men sedan då USA då väl gick, han hade ju skapat sig ett namn kring det där, så att då USA väl gick med i kriget våren 1917, så när Woodrow Wilson då som var president, så utsåg Hoover till att leda den här, jag vet inte vad den där myndigheten heter på engelska, men det spelar nog ingen roll, men att helt enkelt en sån här amerikanska livsmedelsmyndigheten som hade som uppgift att hjälpa till att helt enkelt liksom fokusera så att så mycket resurser som möjligt frigjordes för den här krigsansträngningen, om vi säger så. Alltså utan att folk skulle behöva svälta för den sakens skull. Så att det var en del pusslande, men det kan väl, det förstår ju vem som helst att det låter som ett tråkigt byråkratjobb, men att det måste ju vara en utmaning som hette duga även detta. Men det som ju jag som finländare kan tycka att det är mest intressant, om jag nu ser det från, liksom från min rent egna synvinkel, så det var ju att sen efter första världskriget så då fortsatte han ju med det här välgörenhetsjobbet för att hjälpa folk som hade det svårt i Europa. Och bland annat så gjorde han en stor insats för fattiga människor i Tammerfors åren 1919-1920. Och alltså, nu hade ju då Finland inte, då kanske någon rikssvensk lyssnare tänker att ja, men vadå, Finland var vi inte med i första världskriget. Nej, vi hade ju vårt eget krig, för att det hade ju varit inbördeskrig i det här Finland 1918. Det var ju väldigt sådär uppslitande och så vidare, och lämna djupa sår långt efteråt, därför att det var ju sån här rent ut sagt fruktansvärda fångläger som den här segrande sidan inrättade sen och spärra in de som var på den förlorande sidan. Så att det var betydligt fler människor som dog i fånglägren än i själva striderna. Men det där så säger ju sig självt då att det var ju inga sötebrödsdagar för någon, ska vi säga, någon arbetarfamilj var familjeförsörjaren satt inspärrad någonstans, eller kanske hade stupat eller något sånt. Så att där gjorde han en insats, och då har vi ju det här som vi är inne på i varenda avsnitt, att vad stämmer och vad stämmer inte. Och så att då jag i en sån här lite lustig grej för mitt eget vidkommande var ju att då jag fördjupade mig i Hoover i samband med att jag skrev min doktorsavhandling i historia om USAs presidenter, så såg jag någon sån här amerikansk källa att Herbert Hoover var så populär i Finland så att man fick ett nytt ord i finska språket, var ordet Hoover helt enkelt betyder att hjälpa. Och det här, det var gulligt, men det var nog någonting nytt för mig. Nu har jag visserligen inte finska som modersmål, men jag frågade av några finskspråkiga att han liksom någonsin hört något sånt där, och de såg lite klentroget på mig och sa att nej, du får nog glömma. Men klart, som den här ena kompisen sa, så han konstaterade att det kan ju för all del ha förekommit i någon tidningsrubrik eller någonting sånt, mera som på skämt eller inom citationstecken, att nu hoveriserar vi här så folk ska få mat för dagen. Men och då kan ju någon, då blir det ju lätt hänt att det där börjar leva sitt eget liv, och så får någon för sig att det blir ett vedertaget begrepp, vilket ju helt enkelt inte var fallet.
Nej,
så
precis. Ja. Men var det i den där American Relief Administration som han var då, när han även hjälpte Finland, kan man säga det?
Ja, det måste rimligtvis ha varit. Nu har jag inte koll om det hade något eget namn, det där projektet i Finland, men det fanns alltså en, just det American Relief Administration som du nämnde, så att det är helt enkelt en organisation där Hoover var chef, var han då hjälpte till att skicka att det var 34 miljoner ton med mat och kläder och förnödenheter rent allmänt till Europa efter att första världskriget var över. Men om man fortsätter att tjata om den här saken, så under vinterkriget, alltså det här kriget, åren, vad heter det, vintern 39-40, så då samlades det ju in pengar i USA till Finland, och då var han verksam också där, och kom också på besök till Finland sen då kriget väl var över 1946. Så att det fanns tydligen nog ett liksom aktivt intresse för Finland där, eftersom han liksom till och med kom på ett besök hit.
Ja, men orsaken, kan det ha varit någonting just med Finland då, där det återupprepas det här, att han hade intresse just det, eller var det mer en slump när han var engagerad i den här stödhjälpen då?
Jag vet faktiskt inte, att jag inte kollade desto närmare, men att det finns något sånt här filmmaterial på nätet då han liksom tar sig emot i Finland och någonting sånt, och diverse dignitärer tar emot honom. Och det är ju klart att redan att en amerikansk ex-president kommer på besök, så är väl förstås ganska speciellt i sig, men att det var ju, vi kan väl anta att det var en kar som man hyser respekt för här i landet i alla fall.
Ja, precis.
Fattas bara annat, så att.
Nej, men och hur är det för din del? Har du vuxit upp med berättelser om hur Hoover hjälpte Finland och så när du har vuxit upp i Finland?
Inte alls. Det är någonting som jag har hört om i vuxen ålder då jag började intressera mig för det här. Att jag kände överhuvudtaget till det där. Så att det är ingenting som nu omtalas i historieböckerna i skolan eller så. Så att.
Men det är flera sådana här saker som då har blivit uppkallade efter honom. Det finns Hoovervilles, Hooverbyar, och det finns Hooverfield, och det finns, ja, du nämnde Hoover som finns stort, men det verkar inte ha vad stämma. Men vad var de här två andra grejerna, Hooverbyar och Hooverfiltar, vad är det för någonting?
Ja, då är det ju så att han hade ju inte samma image av välgörenhet i USA som han hade i Europa, för att Hoovervilles, så det var helt enkelt tältområden, alltså plåtskjulsområden som uppstod, och folk hade blivit av med sina bostäder under den här enorma ekonomiska depressionen som vi då associerar hans presidentperiod med. Och om man då inte ens hade någon sån här tält eller plåtskjul eller sånt och sover utomhus med bara en dagstidning över sig, så det är det som är Hooverfilt. Så att det är ju inte så. Det är ju inte så trevligt naturligtvis. Men sedan faktiskt går vi ännu mer tillbaka i tiden, så fanns det ett ord som hette Hooverize, som rent allmänt beskrev ransonering av matvaror och sånt, men att det hade ju att göra just med det där då han var ledde den amerikanska livsmedelsmyndigheten, som helt enkelt skulle bevara amerikanska resurser som behövdes för krigsansträngningen. Så att det var ju inte fullt så negativt, men att det, alltså det syftar på ransonering, men att sen längre fram det där Hooverize som syftar på ransonering har ju med första världskriget att göra. Sen de här Hooverbyarna och Hooverfiltarna, så det har ju då att göra med folk som fick det svårt under depressionen där vid övergången till 30-talet, och det visar ju också redan att de där begreppen uppstår, så visar ju att det är liksom han som associeras liksom rent personligen med den här ekonomiska depressionen. Och vi ska också komma ihåg att den där, vad ska vi kalla det, omställningen var ganska stor, för att Hoover gick ju till val 1928 med sån här påståenden om en bil i varje garage och två hönor i varje kastrull och det här att fattigdomens utplåningen av fattigdom i USA som stod bakom hörnet och sånt, och det, verkligheten blev ju helt otroligt annorlunda helt enkelt. Så pass så att man kan ju i efterhand, det är alltid lätt att sitta i efterhand och peka att varför gjorde de si och vad gjorde de så, varför gjorde inte Coolidge någonting före depressionen, innan Hoover ens blev president och allt sådär. Det är liksom, det är lätt att vara efterklok, så är det alltid. Men att en sak som man ju kan diskutera i efterhand också, att varför ställde han ens upp 1932? Man tycker ju att han borde ha varit så liksom impopulär vid det laget. Men att om det nu var så att republikanerna hade svårt att hitta någon lämplig kandidat, eller att man ville markera att det här är inte hans fel eller något sånt, men att han fick ju ordentligt stryk av Franklin Roosevelt sen 1932. Alltså det är ju, han är ju tillsammans med Taft och Carter, så det är ju liksom historiska nederlag vi talar om, för att han är ju alltså ingen chans helt enkelt.
Men ja, precis. Och det var någon rivalitet mellan de här två, Franklin D. Roosevelt och Hoover, hela tiden på något sätt, att det var inte någon god stämning mellan dem alltså redan.
Nej,
från
det förut. Det var det inte, för att om jag nu har tolkat saken rätt, så Hoover var nog alltså helt, alltså verkligen övertygad om att Franklin D. Roosevelt så kommer att störta USA i fördärvet, att det finns kanske inte ens något USA sen, för att de där tankarna som Roosevelt hade, så var bara något flum som inte gick det här att att genomföra och så vidare och så vidare. För att komma ihåg att Roosevelt så stod ju väldigt långt vänsterut för att vara en amerikansk president och konstaterat att det krävs alltså jättestora insatser från samhällets sida för att kunna få bukt med den här depressionen och Hoover konstaterar att marknaden måste liksom kunna köpa sig själv igen i en annan utsträckning än vad Roosevelt trodde. Att det var något väldigt oamerikanskt över det som Franklin D. Roosevelt sysslar med helt enkelt.
Mm. Och just annan, det här att välgörenhet ska man kunna göra via privata medel.
Precis, så att jag menar bara med de här insatserna han hade gjort i Europa så visar ju på att det var ju nog en person som hade liksom ändå hyst empati, att det var ju något sånt där att låta dem svälta ihjäl eller något sånt, att verkligen inte, för han har ju faktiskt gjort mer i termer av välgörenhet än vad de flesta människor någonsin har gjort. Men att det där med att samhället ska gå in och att staten ska liksom låna upp en massa pengar för att sysselsätta folk. Så det var ju helt revolutionerande det som Roosevelt sen sysslar med där under den så kallade New Deal.
Just det.
Men i och för sig just med den här motsättningen så ett exempel som beskriver det här men som alltså kanske kan tyckas vara lite småaktigt, så att det finns ju alltså en jättestor sån här damm som reglerar Coloradofloden som heter Hoover-dammen, och den är ju döpt efter Herbert Hoover, men den byggdes medan han var president, men den blev inte klar, och då den där dammen väl var klar så bestämde Roosevelt att den får heta någonting annat.
Ja, men det är ju typiskt tecken på
ja, precis.
Svaghetstecken trots den fina presidenten.
På något vis då det känns det här liksom väldigt småaktigt. Och Hoover blev inte ens inbjuden till den där invigningen, öppningen, så att men sedan då så om vi nu går händelserna lite i förväg, så Roosevelt dör ju 45 och efterträds av Harry Truman, och sen då Truman hade varit president i några år så bestämmer han att det här var ju kanske inte riktigt schysst gjort, jag vet inte på vilket sätt han uttryckte saken, men att då döpte man om den där dammen, och då först började man kalla den för Hoover-dammen, och den fick alltså det namn som redan från början var tänkt att gälla helt enkelt.
Just det. Men någonstans så är det här kanske också, det är inte bara småaktig så här konkurrens och oginhet, utan det kanske var så att han var en smutsfläck på Amerikas baner, för att ta en liknelse med något som vi pratar om strax. Men liksom han ansågs skyldig till den här undergången, kanske orättvist. Och på så vis kunde man kan inte uppkalla en damm efter någon som har störtat USA i fördärvet ungefär.
Ungefär så. Ja, exakt. Jag antar att det var sånt som låg bakom. Men att de var ju nog... hund och katt är ju en platityd, men att om man ser, nu kommer vi ju in, vi har diskuterat väldigt mycket om sådana här tidigare under den här serien om liksom tekniska landvinningar och så vidare, och från och med den här tiden så började saker finnas filmade. Det finns ju bilder då Roosevelt och Hoover åker tillsammans i samma bil på väg till Roosevelts presidentinstallation, och Roosevelt då, som är en väldigt sån här social och pratglad typ, så försöker lätta upp stämningen och lite, och det går inte alls, för att Hoover sitter bara blängar och stirrar rakt framåt och ser ut som han ska ha ätit upp 4 citroner inklusive skalet, och Roosevelt och så ger upp ganska fort och liksom tar av sig den cylinderhatten och börjar vifta mot publiken och hälsa glatt och så vidare. Och den där sitter där som någon sån här sur skyltdocka ungefär och bara blängar rakt fram, och Roosevelt börjar tycka att den ser inte så bra ut.
Öppen bil var det, ja.
Ja, precis. Ja. Så att det syns alltså ganska tydligt det där.
Ja, intressant. Det är ju, nej, men man får ju kopplingar till nutiden också. Men jag menar, här har vi då, den negativa kraften var säkert från Hoover mot Roosevelt, som du sa, att han trodde Roosevelts lösning med stöd och sånt här, sociala hjälpen, det var fel och så vidare. Så att hans ilska var, eller irritation över, vad gick den vägen? Roosevelt hade inte kanske anledning att vara personligen så irriterad på Hoover, men Hoovers namn kanske var illa att ha på en damm, som sagt. Men jag tänkte det, här är ju Hoover då en fantastisk self-made man, men en dålig förlorare. Och vem är en self-made man och dålig förlorare om inte nyligen Trump? Så att det här är ju otroligt lika på något sätt. Han var ju nog i alla fall med på sin efterträdares installation, visade sig här, men Hoover då, men att han var sur helt enkelt.
Ja, Trump har väl inte gjort så mycket för välgörenhet i och för sig. Ja, han donerade väl sin lön han också, men det hade han väl råd med, för Trump var ju ändå liksom välbärgad och så vidare.
Det verkar ju så, jag har inte läst hans deklarationer som just släpptes, men i alla fall, jag menar bara det att han är en entreprenör som är dålig förlorare, och det trodde inte jag att det fanns någon sån före Trump, men här finns det en i alla fall lite, så att säga.
Ja, och sen så, det finns andra grejer här också som är intressanta i det här sammanhanget. Det handlar ju om hur pass det här att vara extrovert kontra introvert. Att nu har ju då radion slagit igenom på allvar. Vi har något årtionde ännu till innan vi har liksom TV i de amerikanska och sedermera svenska och finska vardagsrummen. Men att man hör, finns ju också sparat en del radiosändningar från när valkampanjen och Roosevelt talar medryckande och säger, liksom som en sån här fotbollscoach som säger att vi måste pröva någonting, och om det går dåligt så då måste man pröva något annat istället, men att man måste våga pröva. Hoover talar väldigt entonigt sådär att grundläggande villkoren för industrin är trots allt goda i Förenta Staterna. Så att han behärskar ju inte alls det här relativt nya kommunikationsformen som radio utgör, och det finns ett citat som jag då tyvärr inte kommer ihåg vem det var, men att det hade varit ett regeringssammanträde under Hoover, och då de kommer ut så säger, och jag vet inte om det är någon journalist eller vad det är som frågar att eller som snappar upp att en av de där ministrarna beskriver det där mötet som att det var som att sitta i ett badkar med blek.
Okej.
Det är inte kul.
Nej. Och som du säger, när de här medierna blir så viktiga. Vi hade ju också Lustig Coolidge som ju för honom passade radio antagligen, för att han behövde då inte stå framför människor, eventuellt hålla tal i en studio. Men jag menar, det här karismafrågan, den har ju vuxit nu och kommer ju att växa. Så då är det klart, där har ju Roosevelt ett övertag, alltså helt klart.
Och jag
skulle kanske, det är så att Roosevelt var inte så snart liksom sur på Hoover, men Hoover var, han såg väl sig besegrad också i Roosevelts sätt då.
Jo, alltså det är väl klart att det är lättare för en vinnare att vara generös. Men just annars, jag kommer att tänka, förutsätt att jag kommer in på sidospår. En massa sidospår, men att en sak, eftersom jag vet att du har jobbat som journalist tidigare, så en rätt intressant grej är att i samband med det här valet 28, då Hoover vinner, så då har han inte liksom någon nackdel av att motståndaren är dålig radio, därför att då utmanas, eller utmanas, men alltså Hoover år 1928 då han väl vinner, och vinner ganska klart, så för att det går ju bra för USA då, folk tycker att det här är häftigt, så då ställs han mot en kar som heter Al Smith, som är guvernör i delstaten New York, men att det är en sån här ska vi säga, ta den här irländska gruppen, irländsk bakgrund i det här New York, och väldigt enkel bakgrund och så vidare, och han pratar, den där Al Smith, så pratar någon sån här dialekt som väl ingen pratar mer, alltså sån här riktig gammaldags New York-slang. Alltså till exempel att han säger inte first, utan alltså han säger foist och så vidare. Och det där så låter på samma sätt som någon kan reta upp sig på någon som talar väldigt kraftig sån här Alabama eller Texas-dialekt eller någonting. Så att det liksom, folk kunde störa sig på det helt enkelt. Att det är liksom snorkigt eller överlägset på något vis. Jag tyckte det är väldigt kul när jag hörde en sån där inspelning, för att det finns ju också en del, en del. Men att det bara slog mig att, jo, att dialekter ändras och tunnas ut helt enkelt.
Ja, det blir otroligt aktivt det här när radiomediet kommer, och det vet vi ju, sen blir det här formalistiska, till exempel svenskan i Sverige, och så som det, jag menar det, att dialekt och att det var kvinnor som framträdde i radio, det har ju varit det mesta kritiserade i klagomuren, som det hette, man ringde till och klagade.
Ja.
Så att, men det är ju som du har förändrat idag i alla fall stort sett. Men ja, så att Hoover, han, det här valet då, 28 vinner han på lycka, men sen vänder allt upp och ner och han blir, han är inte populär under sin tid, alltså kan vi säga helt klart.
Ja, nej. Det skulle vara intressant att ha sett någon sån där så kallade approval ratings från den där tiden, alltså det här som kommer dagligen och sådana undersökningar, vad tycker du att presidenten gör ett bra jobb? Ja, nej, vet inte. Mm. Det handlar inte om att huruvida man skulle rösta på presidenten om det skulle vara val just den dagen, utan tycker du att presidenten sköter sitt jobb väl, och han skulle nog knappast ha haft riktigt höga noteringar.
Nej,
ja, de där första månaderna förstås, men då tyckte väl de flesta att han var jättebra, men att
ja, jag leker med tanken hur
den kurvan ska sitta ut, och du vet, det här med besvikelse så handlar ju om, vad ska vi kalla det, förväntningar kontra resultat.
Ja,
det är en sak om man inte tror att saker och ting ska gå så bra, för då blir inte besvikelsen så stor, men att om du har höga förväntningar, Så då har han blivit besvikelsen desto större helt enkelt.
Ja, nej, men det är godtrogenhetens tidevarv, verkligen detta 20-tal här och 30-tal. Men vem var Indian Charlie förresten, på tal om?
Ja, just det. Ja, det är ju en, det var helt enkelt Hoovers vicepresident, och han kallades det där för att han helt enkelt, han hade indianblod i ådrorna och hade till och med bott delar av sitt barndom på ett indianreservat. Jag hoppas ingen tar illa upp att jag använder det. Reservat för ursprungsbefolkningen, ifall det låter bättre. Så till vida så är ju Kamala Harris inte fullt så unik som man skulle kunna tro. Ja, i termer av kön så är hon ju det, men inte i termer av etnicitet, alltså att det har funnits en vicepresident tidigare som då inte har varit helt vit helt enkelt. Men den där Charles Curtis, så alltså verkligen inget ont om honom, men att på samma sätt som nu faller är med vicepresidenta, alltså, han är ju lika bortglömd som de flesta andra, förutom just den här, skulle säga, etniska bakgrunden.
Ja, just det. Nej, men vi har ju diskuterat vicepresidentens roll. En sak som jag funderar på, det är ju när du sa att han var inblandad i hjälpen till Finland, både efter inbördeskriget i Finland, samtidigt som första världskriget då, och sen också efter andra världskrigets vinterkriget i Finland. Så, men hur var det med Ryssland? Det här, nu har vi ju pratat om att det här kampen mellan Sovjet och USA har vaknat till, och just stödet till Europa handlar mycket om att hålla också Sovjet undan. Men hade han den inställningen till Ryssland, eller hade han hjälpt Ryssland, eller hur var det med det?
Ja, alltså det har han gjort, att det var så att det som vi lär oss sådär slarvigt i historieböckerna, att Lenin tar makten efter oktoberrevolutionen 1917, det är inte riktigt så enkelt. Det är ett fruktansvärt inbördeskrig som väntar. De hade ju stort sett kontroll över Moskva och Sankt Petersburg, eller Petrograd som det hette under första världskriget, men att stora delar av landet hade de ju ingen som helst kontroll över. Det blir ju ett inbördeskrig, och om man nu får man göra reklam för en bok som man inte ens själv har läst, ledande fråga, men det kom ju nyligen en bok av Anthony Beaver som handlar om inbördeskriget i Ryssland, och den lär var väldigt väldigt bra. Och här kan jag bjuda på mig själv lite och berätta hur klantig jag var, för att jag var ju på bokmässan i Helsingfors hösten 2022 och visade upp min egen bok, den här Ett splittrat USA, Och jag hade ju som inte kollat in programmet, så att medan jag var på bokmässan så var den där Beaver där och höll ett föredrag och folk fick ställa frågor om den där boken. Och jag var ju inte så glad att jag märkte det dagen efter.
Då.
Det var inte skoj. men jag kunde ha fått ett signerat. vi kunde ju ha bytt, jag ska ha signerat din bok. Och vidare. Nej, skämt åsido. Men alltså, så det där inbördeskriget drog ju igång, och det var ju alltså fruktansvärda mängder av människor som strök med, både i strider men också i svält och så vidare. Och det här då tyckte Hoover att det där måste vi ju göra någonting åt, och då blev han ju kritiserad att ja, men alltså det är ju alltså en kommunistregim som du hjälper då i praktiken, att ska vi alltså lägga oss i det där överhuvudtaget. Och han konstaterade att han var ju ganska lite mer tvär än Roosevelt, om man säger så. Så att han konstaterade bara att 20 miljoner människor svälter, så att vilken politik de än har så måste de ju få mat.
Ja, just det. Mm. Ja, det är bra sagt.
Och det kan man väl hålla med om.
Man kan hålla med. Ja, men okej, på tal om såna här nymodigheter och ny teknik och sånt vi har tagit upp i den här serien, nu är det här exemplet ungefär samma tid som det vi tog upp senast, men det var något tal han skulle hålla, eller hur, i 1927, vad var det?
Ja, precis, ja. Alltså, där kan ju folk ha som det här en fråga, en quiz eller någonting sånt, frågan är ju bara då hur man definierar saker och ting, men alltså i princip så kan man säga att Herbert Hoover, alltså inte i egenskap av president, utan han var handelsminister före han blev president. Mm. Och man kan säga att han är den första som har helt enkelt dykt upp i en tv-sändning 1927. Då är ju frågan att vad är tv helt enkelt? Men att det här är ju en verklig kuriositet, kallar det sen sidospår eller inte, men att han är alltså i Washington DC och tittar in i en liten svart låda och talar i en telefonlur i ett experiment som utförs av de här Bell-laboratorierna. Alltså Bell som vi associerar med telefonen rent allmänt. Och sedan så lyckas man sända en rörlig bild av Hoover då han står och pratar i den där telefonluren, så att den mottagningen sker då i New Jersey som är 300 kilometer bort, eller 30 mil, och sen lyckas man ännu länka det vidare till Manhattan, alltså den här stora ön utanför New York. New York och New Jersey ligger ju också bredvid varandra, så det är ju inte från kust till kust, men grejen är det att han är den första personen som dyker upp i en tv-sändning, liksom som vad vi nu snackar om, något avstånd. Det är klart att man hade gjort experiment och kanske skickat en tv-bild från, vad vet jag, ett rum till ett annat eller någonting sånt för att se att det funkar, men att om man nu ändå tänker att det här var dels lite över 30 mil och dels att man skickade då inte bara en väg utan sen vidare till, alltså först från Washington DC till New Jersey och sen vidare till Manhattan i New York, så att om vi räknar det som tv så då är Herbert Hoover den första personen som har varit i tv. Det var ju förstås inte så många som såg det här. Tittarsiffrorna var lite lägre än på spåret, om vi säger så. Men en av de saker som han då säger under den där sändningen, för att det finns ju på något som allt annat så finns det på nätet vad han som säger i den där sändningen. Det finns ju inte, själva sändningen finns ju naturligtvis inte sparat.
Nej, just det, ja.
Men att han konstaterar att idag så har människans intelligens så har just idag övervunnit de hinder som avstånd utgör.
Så att
han kanske ska rent av varit imponerad av att då jag inte sitter i samma rum utan talar via en Zoom-länk för tillfälle eller någonting sånt. Och liksom sånt där som är vardagsmat i dag. För en kort tid sedan så ringde min kusin från Vancouver och önskar god jul, och det var dessutom ingenting som vi behövde betala för eftersom det gick via WhatsApp eller något sånt. Så att det är, men att det är ju det som är vardagsmat för oss, och för 100 år sedan så var det någonting helt annat, och jag menar att jag förstår om Hoover tyckte att det var ganska häftigt att stå med en telefonlur i handen och prata in i en låda och någon såg honom. De såg honom en flera hundra kilometer bort.
Nej, men intelligensen har övervunnit det geografiska avståndet. Det är intressant. Och egentligen är det ju först nu när det har riktigt blivit så i den här tiden efter corona och under corona med just vad du säger, våra möten som inte längre är fysiska på ett annat sätt. Men det talade han om redan då. En sak som han, som man kan tycka är lite sent, som han också lyckades instifta, det var ju den här nationalsången. Det tycks vara många, nästan 100 år för sent egentligen. Men...
Ja, så är det mer än 100 år för sent egentligen, för att, eller jag är lite mer än 100 år för sent, för att den heter alltså Star Spangled Banner, och den råkar jag nu veta när och var och hur den tillkom, för att det är helt enkelt, man har det här kriget mot britterna på 1810-talet är det väl?
Mr. Madison's War.
Mr. Madison's War, som vi talade om alldeles i början av den här serien. Så då är det den här killen då, Francis Scott Key som han heter, som blev vittne till då engelsmännen försöka ta sig in då till Baltimore i Maryland på, alltså där på ostkusten då, bit öster om Washington DC. Ja, naturligtvis var det på ostkusten, det kunde gärna vara på västkusten som inte hörde till USA. Det var kanske lite överflödig information, men i alla fall så då han tar del då av att de här som bor i kolonierna försöka liksom hindra britterna från att ta sig in, så blir han så liksom så rörd av vad han ser och så vidare, så han skriver en dikt om det där, och det blir då småningom en nationalsång, men att det blir ju inte nationalsång direkt utan rent officiellt, utan det blir det då först under Hoovers tid som president. Det är visserligen kongressen, om det nu är representanthuset då, som röstar om det där, men att det är ju ändå Hoover som får äran att skriva under den där bestämmelsen.
Nej, men det fanns väl en sån här tendens i just i skiftet av 1800-1900-tal att göra sån här nationalsånger som liksom jo, är officiellt. Så det ligger väl i tiden och ja.
Det gör det ju nog. Men just med sån här kuriositeter som vi talar om här, nationalsång och annat, så att de fyller en funktion nog, för att det liksom, det blir mindre tradigt att lyssna på dig och mig om vi tar upp sådana här grejer. Och det ser jag ju, hoppas jag. Men att jag säger det också det i min undervisning. För att om jag berättar någon liksom skrön eller någon kul grej eller något sånt, så det är det som tenderar att framgå i tentsvaren sedan då mina studerande vill ha studiepoäng av mig. För den delen så var det faktiskt, ärligt talat, så det var faktiskt en studerande som berättade åt mig i tiden att det där med att Hoover var i princip den första som har figurerat i en tv-sändning, så att kunskapen kan ju florera bevisligen från andra sidan av katedern också.
Ja, precis. Ja, men nej, men det är intressant att det här det man hänger upp minnet på liksom, och ja, vi brukar ju har ju tidigare nämnt de här populärkulturella inslagen som till exempel Seinfeld, till exempel, där en president finns med som den bortglömda presidenten.
Precis.
Number 8 var det väl?
Martin Van Buren. Ja.
Så att, men Hoover är en intressant president, just den här välgörenheten och det stora han sen också gör. Som vi sa, han lever alltså länge efter att ha varit president. Som du nämnde, det är bara Carter som ligger i den här ligan, Jimmy Carter. Men alltså 31 år efter att han har varit president, så är det är då han dör, 64.
Ja, han dör 64. Mm. Han om vi ska ta en till kuriositet, så han är den första presidenten som dör under min livstid.
Ja.
Men jag har inte så starka minnen av det, för jag var ett halvt år gammal.
Precis.
han dör just före valet 64.
Just det.
Han har stött då den här Barry Goldwater som får ordentligt med stryk av Lyndon B. Johnson. Mm. Men så dör han då hösten 64, kort före det där valet.
Ja, just det.
Mm. Så att ända fram till Carter då var han ju den som hade levt längst efter att man hade lämnat presidentposten, för att just som du sa så var det ju i 31 år, men Carter så har ju liksom levt Eller mer än 40 år efter att han lämnade Vita huset.
1980, så det var det.
Mm. Ja, precis så. Att, ja, 81 flyttade han ju ut. Så att det är ju så att det rekordet så får man väl anta att det är oslagbart. För att, att det är ganska... Jag menar, det är ju anmärkningsvärt länge. Men milt sagt ska jag väl säga.
Men för att summera, vi har en berättelse till. Och det där, och, återigen, jag tycker jag känner igen det från... Han som klädde sig ganska dåligt då, vem var det på, var det Adams 2 eller vem det var som inte blev igenkänd när han reste omkring och de trodde han var någon luffare ungefär, eller någon av dem där.
Ja, det finns den som är känd för att ha haft väldigt taskiga kläder, det var Zachary Taylor,
ja, Taylor var det, just.
Så ut som en lodis, men att den som du tänker på så var ju den här, var det nu Jackson, kanske.
Jackson
eller Jefferson tror jag det var, som var, då har man vicepresident och blev nekad ett rum,
ja, just det.
Någonstans, och så får han någon annanstans, och så var det ju någon som sa att den där hotellägaren att fattar du inte vem det var som du nekade, och så får han ju efter honom då och skulle säga nej, välkommen, och så sa han, Jefferson då, sagt åt honom att om det finns plats för en som inte är tillräckligt fin på ditt hotell, så då ska inte USA:s vicepresident vara där.
Fick han ändra sig. Men, och lik...
men det som du kanske tänker på då här, så gissar jag då Hoover en ganska lång tid då, efter att han hade varit president, var och turista i Kanada. Och skulle ta in på ett hotell. Han blev inte nekad, men i och med att Hoover levde liksom så himla länge efter att han hade varit president, så må det väl vara folk förlåtna om de inte kommer ihåg honom i en kanadensisk hotellreception, och så frågade den här receptionen att Hoover, att är du släkt med alltså han som är chef för FBI, FBI, det fan heter ju J. Edgar Hoover.
Ja, Edgar
Hoover, just. Nej, det var ju Hoover, var då inte det. Mm. Och så, jaha, sa den här receptionisten, och tyckte väl att det där namnet ändå lät bekant, att ja, men den som tillverkar dammsugaren. Hoover-dammsugaren är ju ett av de där produktnamnen som jag blivit synonymt med produkten. Mm. Att man säger att man Hooverizing, då man dammsugar till exempel. Mm. Nej, det var han ju inte heller. Att hur såg det? Nej, sa den där receptionen att det är lite synd, bara för att jag tycker faktiskt att det är lite spännande med såna här gäster som har några såna här kändisar i släkten.
Och då var han inte längre president visserligen, men ändå i Kanada också.
Men i alla fall.
Det är lite, ja, men man får leva med det där att kändisskapet tvättas ur när man lever så länge. Men hur har vi det med hans poäng och placering? Alltså, som du har sagt, så är han ju inte så lyckad som president som han är för och efter presidentskapet. Men han verkar ju rätt. Ja, hur har han hamnat i den här poängbedömningen?
Ja, alltså, det är ju så att jag har då gjort några böcker om USAs presidenter. Det är ju klart att du liksom hör på det här, kanske känner till det, men i alla fall att då har jag ju försökt mig på en sån här rangordning av dem, och jag har ju satt honom rätt långt ner helt enkelt på 36:e plats av USAs presidenter. Mm. Och det är ju då inte allra längst ner, men att det är ju ingen smickrande placering heller, men att just de som blev valda på under mellankrigstiden så anses överlag var ganska misslyckade. Mm. Den som oftast hamnar längst ner av dem är Warren Harding, alltså han som vi tog upp för 2 avsnitt sen, och han är ofta placerad allra sist, vilket känns lite överdrivet. Mm. Men honom har jag på 35:e plats och Coolidge på 32:a, så att om vi nu räknar med att det finns då, ja, alltså, märk väl, av 42 presidenter, för att här har jag då inte tagit med vare sig Joe Biden, som inte ens var president i det skede som jag gjorde med rangordningen, och sen har jag lämnat bort de som var så för kort tid för att kunna bli bedömda. Mm. Alltså William Henry Harrison och James Garfield. Men alltså av de 42 presidenter som jag har tagit med så är det bara ett halvdussin som jag tycker att det är sämre än Hoover helt enkelt. Så att det är ju inte, det är ju inget smickrande betyg, men att det är nog ganska få som har honom desto högre upp heller, skulle jag tro.
Just det.
Man kan ju säga att hela det här Great Depression, så på något vis det definierar ju hela hans presidentskap. Det är det som allting kretsar kring, och han klarar inte av det bra. Okej, han startar inte något misslyckat krig eller någonting sånt, men att den där depressionen så blev som bara värre och värre, så att då sen Franklin D. Roosevelt tillträder, så då är väl det här arbetslösheten den högsta någonsin helt enkelt. Så att det är väl lite konstigt om han har liksom dåliga vitsord i historieböckerna helt enkelt.
Nej, så är det. Och hans efterträdare är ju då, ja, som du säger, Roosevelt får ju enormt genomslag, och den som har varit längst, och liksom vi har pratat om Lincoln som är en av de största, men här kommer ju din favorit nu näst, eller hur?
Jo, men så är det, för att jag upplever väl att Roosevelt hade, det är ofta Lincoln som är på första plats i sådana här sammanräkningar, men grejen är ju att om man vet någonting om grundförutsättningarna för inbördeskriget, så att nordstaterna ska bara vinna förr eller senare. De har mycket mer befolkning, det är där som all industri finns. Det är svårt att tillverka kanoner och bössor av bomull, om vi nu uttrycker saken lindrigt. Roosevelt så har att tampas med både den här totalt absurda ekonomiska depressionen, plus då att diverse tokstollar rör på sig på det internationella planet, med då Hitler, Mussolini och den här japanska militarismen helt enkelt.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt konkret, och det är just japanerna som det här Roosevelt och hans samtid sen råkar ut för. Då är vi ju framme vid 1941, och USA var ju inte med i andra världskriget från första början. Men att det där är då en president som är som sagt blir vald flera gånger, väldigt överlägset, och jag menar, om man skulle vilja så skulle man kunna ha liksom fyra avsnitt om honom. Jag menar, nu har vi ett avsnitt om en sån som Harding som är president i 2,5 år, och Zachary Taylor som är i 1,5 år och så vidare.
Nej, men det är väl den stora frågan för som den som följer serien nu undrar, att kommer det att bli bara ett Roosevelt, eller måste vi göra flera? Vad tror du?
Jag tror att det är mer rationellt att hålla sig till ett, för att det är ju svårt, men det är ju en utmaning för dig och mig det naturligtvis, att var ska man ta upp? Att om vi tänker oss Coolidge, var ingenting hände, så där kryddar vi ju med diverse citat, det vill säga de få gånger som han öppnar munnen så tenderar det att bli ganska komiskt i alla fall. Så att det är en avvägning man gör, men att jag tror väl att vi försöker klämma ihop det på ett avsnitt, där får jag väl äta upp ännu.
Men då ska vi helt enkelt tacka för den här gången och fortsätter med den stora Roosevelt nästa gång. Tack Klaus Stolpe.
Tusen tack.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.